Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Avsnitt 148.
Ja.
Ni är mycket välkomna.
Verkligen.
Du sitter väldigt konstigt.
Ja, jag sitter på en stol och du sitter på en säng.
Ja, det är väldigt ovanligt.
Du har det bekvämt och jag har det lite obekvämt.
Mm, precis. Ja. Du, ja men nu då, nu, just nu när vi poddar så är vi på Ischia. Mm. Så en ö utanför Neapel, ja. En italiensk ö.
En vulkan.
Som är väldigt härligt. Mm. Och då är den, vi brukar ju åka med våra pojkar en gång per år. Den här året hampade sig så att det är du och jag och mina söner.
Ja.
Hur uppfattar du det? Att resa med bara mina söner? Och nu måste jag säga, jag vill att du ska vara ärlig eftersom du är så väl uppfostrad som du annars skulle kunna säga, ja men det är så trevligt så.
Jag hatar det. Nej men jag tycker inte att, jag vet att jag tyckte förut att det kändes konstigt att, som att jag svek mina barn nästan när de inte var med.
Ja.
Även om de själva hade valt det så kände jag att det blev fel. Jag undrade hur tänker de hemma nu när jag är ute och åker med dig och dina barn. Mm. Men det känns inte så nu faktiskt. Det känns inte alls som ett svek. Det känns inte konstigt heller.
Nej.
Faktiskt. Jag är helt ärlig nu. Däremot så kan jag tycka att jag saknar mina barn.
Det förstår
jag. Jättemycket.
Jag skulle sakna mina barn jättemycket om jag reste med dig och dina barn.
Ja.
Jag skulle tänka på dem hela tiden.
Ja, jag tänker inte på dem hela tiden. Man ser ju dem på Instagram så att jag kan ju se vad de gör.
Ja, men det hjälper ju inte.
Nej,
eller?
Ja, på sätt och vis faktiskt. Därför att det är inte som att de är helt väck. Jag vet ju att jag kan ju se att den ena i Norge och den andra är i Schweiz. Mm. Så de har roligt på sitt håll, så som de vill ha det. Och det är ändå någonstans, det här är en sak som jag kommer att prata mycket om framöver.
Vadå?
Jo, att jag ser ju att de har det jättebra. De har valt det där själva. Och för varje val de gör, varje gång de åker någonstans, så blir jag mer och mer ledsen.
Jaså.
Ja, men därför att jag tycker så här, ja, så här kommer det ju vara, de kommer vara borta, jag kommer inte få träffa dem.
Nej.
Och jag har velat att det ska bli så.
Ja, precis. Det är ju det sunda naturligtvis att de gör sina egna val. Ja.
Ja.
Och jag är ju så glad att mina då gör det här valet
de
så klart.
De är rädda, de vågar.
Nej, precis. Varför sa du så förresten?
Nej, sa jag inte.
Nej, men de
tycker
sa du.
Det, nej, ja, men de tycker att det är kul, de tycker att det är roligt.
Mm.
Ja.
Dina tycker alltså inte att det är kul.
Vi
nåväl,
det.
Nåväl, jag vill ändå så här. Ja. Och du tycker inte att det. Jag fattar verkligen den där känslan. För jag var med någon gång när man inte så att säga fick vara med sina barn när de var mindre, för att de skulle vara med sin pappa eller något sånt där. Och så var jag kanske med dig och dina barn. Det blir den där känslan av att man sviker. Eller att man är på helt fel plats i livet. Man är med någon annans barn. Liksom. Det är då det kan kännas som mest awkward. Men den känslan har ju gått över nu, kan man ju trösta folk med som är i den sitsen.
Absolut.
Det försvinner liksom. Ja.
Och jag tror att det beror på att barnen blir större. Ja. Just att man, när de var små var det nästan otänkbart. Det skulle vara jättejobbigt.
Ja.
Mm. Det går över. Mm. Mer, vad ska vi prata om idag, Marit?
Vi har en lyssnare som har blivit kär i en elev. Aj, aj. Okay. Sen också ett knep som gör det tydligare för dig om du ska stanna eller gå. Jag avslöjar ditt retoriktrick ska jag göra. Sen har vi en kvinna, en lyssnare som inte känner kärlek till sin man, men de har ett rikt och bekvämt liv. Mm. Och hon vet inte hur hon ska göra. Mm. Och sen oroar jag mig lite grann för vad ett dåligt förhållande så här lite subtilt kan göra med barnen.
Okej.
Okay. Du, ja. Vi tar ett lyssnarbrev nu. Mm. En kvinna på 55 år. Hon har vuxna barn. Jag drar ihop det här för det var ganska långt. Okay. Hon har vuxna barn. Hon har ett jobb men inte särskilt välbetalt jobb. Utan hon har levt på mannens ganska storslagna inkomster. Mm. Och de har haft gott om pengar och levt ganska lyxigt, liksom, låter det som. Fina resor, bilar, flott umgänge och så vidare. Men kärleken till honom är typ död. Och den har varit helt död kanske sedan 5 år tillbaka. Han verkar ganska nöjd, men hon är inte alls nöjd så med honom. Mm. Och hon lyssnar nu på vår podd och tänker ofta på om hon borde lämna, men tar inte steget. Och när hon rannsakar sig själv så är det på grund av det här bekväma livet. Mm. Med pengar och liksom ett ganska tjusigt liv verkar som. Och så skriver hon så här. Jag föraktar mig själv ibland för att jag inte rakryggat lämnar min man. Men jag vet inte hur mitt liv skulle te sig. Att gå ner i status, kanske bo i hyreslägenhet, falla ur allt socialt umgänge och inte ha råd med det jag har råd med idag. Kan ni förstå hur jag tänker? Är det värt att lämna allt för en osäker framtid? Jag kanske ändå aldrig hittar kärleken. Det skulle vara intressant att höra hur ni skulle ha gjort.
Ja.
Tänk noga efter
ja,
nu, Vagnus. Jag vill höra
vad du
tycker och tänker.
Nej, men jag tycker att det är hur jag skulle ha gjort. Det är så himla svårt att säga. För jag kan ju tycka å ena sidan att min moral eller det jag skulle vilja stå för är att det är klart att man ska lämna. För att livet blir, alltså all den där så här, välståndet man har, all den där lyxen är inte riktigt lika värdefull om den saknar kärlek. Eller om man inte liksom, om man lever i fel förhållande så har man ju hela tiden det som gnagar på en. Plus att hon säger att hon har dåligt samvete eller skäms liksom.
Ja.
Och det, så rent liksom, vad heter det? Ja, men moraliskt så skulle jag säga, nej men lämna. Och andra sen kan jag förstå att man stannar också.
Ja, jag vet ganska många som inte lever kanske så där lyxigt, nej, men som faktiskt stannar för att ja, men vi har ju liksom villan och hur skulle det bli? Och jag tror att det är ganska vanligt faktiskt.
Jo, jag tycker också att det är vanligt. Och sen jag känner så här, ja, men det är väl en fråga man måste ställa till sig själv då. Vad är viktigast i mitt liv?
Ja.
Är det viktigare att jag känner att jag liksom lever i sanning med mina känslor, att jag ska vara med den jag älskar och inte liksom vara falsk och liksom säga jag älskar dig fast jag inte gör det och leva ett förhållande som ska bygga på kärlek men inte gör det. Är det viktigare? Är det viktigast? Eller är det viktigast att jag har ett bra liv som jag trivs med liksom hög status och resor och alltihopa? Vad är viktigast?
Mm.
Är liksom, och det är lite så här förnuft och känsla eller trygghet och passion.
Ja.
Vad, någonting, man måste ju bestämma det för sig själv och sen stå för det kan jag tycka.
Ja.
Och det är, men jag säger inte att det är rätt eller fel.
Nej, du känner ingenting rätt eller fel åt något håll där.
Nej, alltså rätt. Nej, för min del så skulle det vara rätt att lämna. För min del skulle det vara rätt att nej, men jag måste gå på det som jag tror på känslomässigt.
Ja, för jag kan se så här att inte bara den här lyssnaren då, utan andra som stannar av den bekvämligheten skull, fastän de kanske inte trivs i sitt förhållande.
Ja.
Här verkar hon ju kunna fördra honom. Men
ja,
det är inte kärlek, men han är inte våldsam eller elak,
nej,
eller
nej.
Så verkar det som. Men de som stannar trots ett dåligt förhållande, ja. Nej, jag har lite svårt att respektera det beslutet.
Ja, för att?
För att jag tror att det kommer med en viss dos självförakt för dem. Faktiskt.
Ja.
Det är väl också min moral kanske då, att liksom om man, alltså vad ska man med pengar till om man inte är lycklig? Liksom? Vad ska man med det här? Och andra sidan, jag kan verkligen också förstå det. För det kan också vara många värdefulla saker som inte handlar om liksom pengarna direkt. Men just det här sociala livet, kanske finns jättemånga goda vänner där. Å andra sidan, om de är så goda så borde de ju fortsätta vara goda då, även om de skiljer sig.
Ja,
och starka upplevelser med resor. Ja, precis.
För då kanske man måste flytta till en annan stadsdel, eller till och med för man har inte råd själv. Och man, det tror jag. Och det är inte för att de här vännerna inte är vänner, utan det är för att man hamnar en bit ifrån.
Jag kan säga att jag skulle lämna.
Ja,
det skulle jag nog våga påstå att jag skulle göra.
Ja.
Just för hon snuddar vid att hon föraktar sig själv ibland. Vad blir det av det liksom? Ja. Hon måste åtminstone bestämma sig. Hon är hon har lite för länge varit i det här ska jag inte. Och det som du säger, att, tycker jag, att hon måste bestämma sig för, väger det här livet så tungt? Det är ganska tydliga val hon har. Ja. Det är ett antingen eller liksom. Man skulle kunna säga, ja, ni kan jobba på att få det bättre, men antagligen så
ja,
hon verkar tycka att det är kört.
Det finns ju ett annat alternativ också, att man förklarar, vet du vad, jag tycker att liksom, den här kärleksrelationen är ganska död. Jag tycker den är, jag känner inte det här längre, men jag vill fortsätta att leva med dig. Skulle du acceptera det? Vi får var och en sticka ut och träffa andra på, men jag tycker det är trevligt.
Men det kanske hon inte alls är sugen på.
Nej, men det alternativet finns ju också med nu, att man skulle kunna göra så.
Ja.
Men det går inte att säga rätt eller fel, utan det måste man gå till sig själv och säga, vad värderar jag högst? Vad är viktigt för mig? Det är en ytterst personlig.
Ja, och jag menar, om man då värderar högt ett gott liv, för att man tänker inte att liksom att kärlek, man har inga illusioner om att det här kommer inte liksom, det kommer inte att bli någon storslagen kärlek för mitt liv i mitt liv mer. Ja, fine, kanske.
Ja, det är en väg också.
Men jag tycker kanske inte det. Men du, och egentligen, vad kan man, om vi nu lämnar det här brevet, vad kan man egentligen vänta sig för hiskeligt starka känslor då? I ett långvarigt förhållande.
Ja.
Hur skulle du definiera det liksom, måttet på känslostyrkan som gör att man stannar och vill?
Ja, men jag tycker att man ska i alla fall känna... Jag tycker man kan, det är svårt att säga exakt vad kärlek är, men jag tror man känner det själv, att man är kär, att det är något litet pirr för sin partner, att man känner kärlek. Just, jag kan inte säga vad det är. Det är inte att man vill ligga, det behöver inte vara det, utan man tänker, vad glad jag är för att jag får vara med den här personen, vad roligt det är, och jag längtar när vi är ifrån varandra, och jag blir ledsen när hon säger något dumt, och jag blir ledsen när hon är ledsen. Så det är ju en känsla man har. Om det försvinner, om det blir mer av vad skönt att slippa, eller vad dum hon är, eller så där, eller vad tråkigt, jag känner ingenting. Eller börjar känna för någon annan, att det vore roligare, det där verkar mer spännande, det där pirrar det liksom. Mm. Jag tycker att man, det där vet man ju själv. Liksom,
ja, fast jag tror också så här. När man lever i en ganska dålig relation, då tror inte jag att man känner det här pirret. Man känner nog också att vara skönt att slippa. Ja. Den är bortrest, då är det skönt. Jag tror att man kanske då tänker att det är så här det är.
Absolut.
Oh, det skulle i så fall vara mitt budskap.
Ja.
Att nej. Det ska inte riktigt vara så. Periodvis kan det verkligen vara så. När man är som mest tyngd av barn och man får inte sova och man får inte liksom någon egen tid till någonting och så vidare. Men jag håller med dig. Det finns, jag vet inte, det finns ju positiva förhållanden.
Nej, men jag vet att jag liksom, när jag gifte mig faktiskt, eller då tänkte jag så här, jag är en person som har för höga krav. Jag måste lära mig att liksom, det får vara lite tråkigt ibland. Det får vara lite dåligt. Det får vara bråk. Det får vara det ena och det andra. Och framförallt så tyckte jag att så här, ja, men jag kan inte svälja saker i det här. Jag måste också säga ifrån när jag tycker någonting är fel. Jag får inte liksom bara säga att det här var inte roligt längre. Och jag tror att jag kämpade med det ganska länge också. Att det får vara lite dåligt. Det får vara lite dåligt. Att jag accepterade det. Men till slut så blev det för lång period av det här. Mm. Det blev liksom för lång tid av det. Där jag kände att nej, men det går inte längre. Jag tror att det är just det här som är det är så svårt för alla människor. Var går gränsen? Mm. När det inte, alltså när man inte kan acceptera det där. Det får vara lite dåligt ibland. Alltså, vad är lite
dåligt
och vad är
ibland? Man blir så hemmablind också. Man slutar nästan ställa sig frågan. Ja. För att man har normaliserat precis allt det här. Det är base, det är liksom basläget. Så här har vi det. Ja. Man slutar vikta det liksom. Ja. Och sen så går åren. Ja, jag vet inte. Jag är ju på sätt och vis... egentligen, i grunden så tycker jag projekt tvåsamhet är så pass svårt. Så att... ja, men så att det är värt att luckra upp normen och tänka att det finns andra sätt att vara på också. Och till exempel att du och jag inte bor ihop, det tycker jag är en bra sak. Ja. Det är sånt som kanske skulle passa fler. Och det är också så tufft, verkar det som, att ha barn ihop. Det är så stor press på allting nu och det är liksom... Två heltidsjobbar, det är höga krav på allt barnen ska hinna och få göra och ja, jag vet inte, det är väldigt tufft.
Ja, och det är det, och då får man antingen säga det är tufft så att det är inte så konstigt om det tar slut efter ett tag. Eller så får man säga det är tufft, vi måste hitta ett sätt att liksom komma igenom den här perioden som ändå, det är en ganska lång period, det är 10-15 år man ska stå ut med det. Och hur gör man det? Finns det sätt? Finns det liksom... ge varandra frihet, ringa mormor och morfar, ja, bo isär, vad som helst. Även om man har barn, för jag tror att det är det som är det stora tricket. Liksom. Mm. Att kunna att stå ut med de här down-perioderna när man har barn. För de är ganska långa och de är också... Det är där man trasslar in sig och säger, jaha, då får det väl vara på det här sättet. Ja. Och så kan man titta lösningar. Man blir förbannad på varandra också.
Sen finns det ju de som har det bra naturligtvis. Men de lyssnar inte på den här podden. Så de gör ju inte det. Så det kan vi ju liksom lämna därhen. Men om du och jag skulle göra slut. Ja. För jag skulle ju känna, om man bortser ifrån kärleken. Ja. Om man ska säga något positivt om förhållanden, vilket man ju också kan göra. Ja. Så tänker jag också att det som skulle försvinna, bortsett ifrån kärleken om du och jag inte var ihop, det är ju också det här naturliga sättet att ha någon att umgås med hela tiden. Alltså att ha någon att resa med, som man vet ungefär, liksom det, vi trivs ihop på det här viset. Att hela tiden ha någon att höra av, ska vi ta en fika och så vidare. Ja. Det är ju en socialt väldigt enkel konstruktion, om man ser det så. Mm. Att det finns en människa som man hör ihop med.
Mm. Ja, det, exakt. Det blir naturligt. Det är klart att man skulle kunna ringa en vän, men det är ju en helt annan sak.
Liksom. Ja, det är en helt annan sak.
Ja, jag vet. Men i det här ligger ju också, det måste ju vara trevligt att göra de här sakerna. Ja. Det måste ju vara trevligt att gå och fika eller resa. Det måste vara roligt. Det måste verkligen vara den man också helst vill gå och fika med eller vill resa med. Det är
precis,
viktigt.
Annars,
man kan inte bara ha det för att det är någon där. Det räcker inte, tycker jag.
Så att då, det som man egentligen ska... Om man zoomar ut... Ja. Jag tror att jag fortsätter att förhålla mig till det jag brukar säga. Om det kostar mer än det smakar, varning.
Mm.
Kanske börja liksom jobba aktivt på att försöka få det bättre. Eller om inte det går, nej, kanske inte ni ska vara ett par. Om det tar mer än det ger.
Ja, och sen tycker jag också att det är inte matematik. Och det är inte så att alla säger stopp vid samma läge.
Nej.
För några säger stopp tidigare och några säger stopp senare. Och det ena är inte mer rätt eller fel än det andra. Att många känner så här, åh gud, jag har gett upp för lätt. Jag tror inte det. Nej. Utan det är så här, nej, men du vill inte mer än så. Du orkade inte längre än så. Det var inte, du kräver mer av livet. Du har högre krav.
Ja.
Då måste du
lämna. För att man måste välja utifrån sig själv. Det är sällan, tycker jag, man hör någon som ångrar att de har separerat för att de begärde för mycket av livet, så att säga. Det tycker jag inte riktigt att man hör. Nej. Utan det är ju lite så, den som begär mycket av livet, den kommer också att jobba för att få det.
Ja.
Och då blir det en matchning, så att säga.
Ja.
Man ska begära mycket av livet. Man ska vara tacksam för det man får, verkligen. Men det är inte så att det är fel att försöka få ut mycket av livet.
Är du en person som begär mycket av livet, som vill få ut mycket?
Ja, det låter otäckt när man säger begär, men ja, verkligen, det skulle jag säga.
Ja.
Men jag jobbar ju hårt för det också.
Ja, absolut. Ja. Absolut, visst.
Det var reflexet att jag vill säga. Jag har minsann inte fått något gratis. Nej, men jag kan nog tycka att liksom, jag begärde väldigt lite av livet under många av åren i mitt förra förhållande. Mm. För jag normaliserade ett ganska dåligt förhållande.
Mm.
Och tänkte att så här kan jag väl ha det, just bara för att jag orkade. Mm. Det är en tokig förväxling. Bara för att man orkar så tror man att man ska. Terapi gjorde tricket för min del.
Ja,
att jag såg att jag hade valmöjligheter.
Jajamän. Jag rekommenderar det till alla.
Ja.
Även de som mår bra.
Alltså?
Faktiskt.
Du tror inte, då tror jag många tänker att man skulle må sämre. Men så är det
ja,
inte.
Ja, men det kan man göra. Men man kan ju också lära sig ännu mer om sig själv.
Man så att man blir lyckligare.
Ja, och väljer. För lyckligare. Får ut mer av livet. Får ut mer av sig själv, skulle jag säga.
Ja. Och vi önskar vår brevskrivare lycka till i sitt beslut. För det är ju lite grann ett antingen eller beslut då. Eller åtminstone agera på det hela eller inte liksom.
Ja.
Ja, lycka till med ditt beslut. Jag ska bara säga till de som har undrat, och jag är väldigt glad att några har undrat, att jag har ju skrivit en ny roman.
Ja.
Och den kommer ut den 9 juli. Familjesplitter heter den. Mm.
Och det är snart.
Den är en förbannad roman om kärlek, kallas det.
Ja.
Familjesplitter, det kommer ut den 9 juli. Och vi ska försöka få till så här erbjudanden till alla. Men vi återkommer om den.
Bra.
Vet du vad jag tycker är lite läskigt att tänka på?
Nej.
Om man lever i en dålig relation, som jag ibland då kan kalla... En viss del av min relation med min exman, den var ju dålig under perioder.
Mm.
Och framförallt ganska många år på slutet var den dålig.
Mm.
Och mellan oss fanns nog liksom någon sån här motsättning som syntes, tror jag, inför barnen.
Ja.
Och jag tycker ofta att mina barn tillsammans agerar som om det finns en motsättning. Att det alltid ska finnas en motsättning. De grälade mycket, alltså de bråkade som barn gjorde ganska mycket. Men, och sen så är de väldigt, väldigt olika. Men tänk om detta, det är ungefär som att, man, att de vill alltid sätta betyg på det den andra sa. Liksom. Ja. De tror alltid att det blir så att någon har rätt. Och någon har fel.
Ja.
Och då kan jag vara... Och nu förstorar jag det här.
Ja.
Det gör jag verkligen.
Ja.
Men jag ser det ändå. Och då tänker jag att... Tänk om det är för att de är uppvuxna i en miljö där det fanns den här spänningen. Där man... Det var inte totalt avslappnat. Utan det var... Det var en stämning där jag kanske reagerade på att han sa någonting på ett sätt som... Och så vidare. Och sen så var det igång, liksom.
Ja. Alltså, det tror jag absolut att det är därför.
Det är ju bedrövligt.
Men, ja, fast jag vet inte. Jag tror att alla växer upp i en liksom... ett sätt att umgås, ett sätt att vara mot varandra. Och även om ni hade älskat varandra och fortsatt, så hade ni förmodligen haft konflikter och bråkat och varit på ett visst sätt mot varandra. Och det tror jag dina barn har tagit efter, hur man hanterar konflikter och hur man tar sånt. Jag tror inte att de strävar efter att hamna i konflikter eller liksom hamna
i
motsättningar. Men jag tror att de bemöter dem på det sättet som de har sett er göra.
Att de bemöter dem?
Ja. För det kan jag nästan se lite grann.
Ja.
Och det tror jag aldrig att mina barn gör också.
Alltså, i så fall är det bara den ena som bemöter på så vis, tycker jag.
Ja, fast den andra kanske har sett det och tagit en annan liksom, ett annat förhållningssätt i det där.
Ja, de förhåller sig ändå till det. Och då är det kanske sant det här som många säger då, att barn ser och känner så väldigt mycket mer än vad man tror. Det beror på vad man tror förstås, men, men jag tror ju att de ser och känner ganska mycket. Men ändå kanske inte det är första gången som det här riktigt känns tydligt för mig. Och tack och lov så känns det tydligt för mig, för att vi har ju rummet bredvid deras. Man hör ju på kvällarna minsann.
Mm.
Då skrattar de och pratar och har trevligt, vilket ju glädjer mig, eftersom de är som från två olika planeter. Liksom. Ja. Så det finns ju någonting, men jag vet inte.
Nej, men jag är helt övertygad om att mina barn också har anammat liksom mitt och min exfrus sätt att förhålla oss till varandra. Och kanske ditt och mitt också i viss mån. Att de ser, så där gör vuxna, så där gör män, så där gör kvinnor, så där gör man liksom när man är snäll och när man är arg och när man är ren och andra. Det är helt övertygande, det är inte så konstigt. Och sen väljer de väl lite grann en egen väg i det där också. Men det tycker jag är givet.
Ja. Det är ju faktiskt ett skäl att inte ha en dålig relation, skulle jag säga i så fall då.
Ja, absolut.
Eller att det jobba kan man, visst, med en dålig relation.
Exakt, att jobba med en dålig relation. Och sen så får man ju säga liksom, det är ju, jag tycker man ser sina negativa sidor i sina barn ibland. Och då kan man tänka att ja, det var ju tråkigt, men å andra sidan, det går ju att göra någonting bra av det där också. Det går ju att vända det, att hitta ett sätt att använda det eller förändra det, bli medveten eller vad som helst. Det hör ju till, tycker jag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Innan vi fortsätter så vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer, om problem och de lösningar som hjälpte oss under den här svåra tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok både i bokhandeln och på nätet.
Du, vi har fått ett mejl ifrån en kille som är, han är drygt 30, han har barn och ett till på väg.
Och med sin fru typ.
Ja, han har en fru. Och så mitt i allt det här, han jobbar på en skola. Och mitt i alltihopa så blir han kär i en elev. En lite äldre elev då. Hon är 20. Och hon börjar flirta med honom. Och han känner att han blir attraherad av henne. Och är försiktig i början, men börjar besvara det där. Och sen så blir det en relation av det där. Det är inte så att de hoppar i säng, men de umgås, de har så här mest konversationer och de hånglar någon gång. Och han är jättekär i henne och börjar undra, vad fan ska det här ta vägen? Liksom. Och sen plötsligt så bryter hon det och säger, nej, det här går inte längre, det måste ta slut.
För att?
Nej, för att hon tappar intresset. Eller jag vet inte om det är dåligt samvete, det vet väl nog inte han heller, utan det bara tar slut. Och han blir förkrossad och jätteledsen. Han är försiktig med henne, men han vill ju inte att det ska ta slut. Nej. Men han backar i alla fall till slut. Och sen så då känner han nu så här. Alltså, ska han berätta det här för sin fru, vad som har hänt, att han har haft de här känslorna? Det är egentligen ingenting, de har inte hoppat i säng och sådär. Men ska han berätta det för sin fru? Och så känner han också så här, hur ska jag kunna fortsätta med min fru? För jag känner ju inte alls de här känslorna för henne.
För han är fortfarande kär i
sin idé. Ja, han är fortfarande kär i henne.
Det låter som en slags vuxen undervisning eller vad det nu kan vara.
Ja, jag vet inte vad det är. Men det är i alla fall en vuxen kvinna.
Och det är också, inte 14 år. Nej, just det. Liksom.
Så det, och jag menar, jag vet inte, hennes bevekelsegrund, hon blev väl kär i honom och attraherad. Och det var ju på riktigt. Men vad ska han göra nu då när han märker att han har liksom så här öppnat på locket till någonting som han inte riktigt hade sett förut och kanske känner att det är svårt att få tillbaka känslorna för sin fru. Mm. Vad gör man då?
Ja, ska man vara lite sträng så har han ju ställt till det för sig på flera sätt naturligtvis. Han är, jag vet inte, det är väl inte fullt etiskt att bli eller att inleda en relation med en elev heller. Fine. Nu har han gjort det. Det händer i Woody Allen-filmerna hela tiden.
Ja, precis. Ändå även för Woody Allen, höll jag på att säga. Men det var inte riktigt så.
Nej, verkligen.
Nej, men sånt händer. Och det är ju inte så här, man får ju visst...
Nej, men sånt händer. Precis. Han är kär i henne fortfarande alltså.
Han är jättekär i henne.
Ja.
Och det är det som gör att han har så svårt för att gå tillbaka till sin fru.
Ja, gå tillbaka och gå tillbaka. Ja. Han har varit där. Ja, just det.
Ja, nej, men jag skulle säga,
ja, precis. Men hallå, han har inte... Antingen... Han får inte den här 20-åringen.
Nej.
Så han har att välja på att skiljas från sin fru eller fortsätta.
Ja.
Och jag tycker så här, om han ska fortsätta med sin fru, hon är gravid, han har ett barn på gång.
Ja.
Då tycker jag faktiskt kanske inte att han i nuläget ska berätta för sin gravida fru. Det här är ju väldigt, väldigt konstigt. Men jag tycker kanske inte det. I så fall så ska han göra slut, tycker jag.
Ja.
Ja, vet du fasiken. Det där var inte lätt.
Nej, jag kan tänka så här. Det låter på mig som att, och det är ju inte fel, men det är en person som har drabbats väldigt starkt av känslor för någon annan. Och det kan ju bottna i att det har varit, ja, de har barn innan och det är rörigt och det är ett nytt på gång och kanske känslorna för frun stannar av lite när hon är gravid och sådär. Det sånt händer och så har det bubblat upp. Jag tror att han skulle kanske försöka vara lite iskall ett tag och låta det här vara. Låta känslorna klinga av för den här
eleven. Som han ändå inte kommer att få. Nej.
Och sen liksom så här stänga helt och hållet, om han kan, dörren till henne och säga, men bort med det. Nu får jag faktiskt lov att släppa det ett tag, långsamt komma tillbaka bort från de känslorna. Sen kan man säga så här, om när det hon är bortglömd då borta, för det tror jag att hon kommer bli efter ett tag, då kan man ta ställning till hur är egentligen min relation till min fru, vad känner jag, kommer känslorna tillbaka, kan jag förstå att det var en period, kan det liksom, barnet föds, det kanske blir jätteglatt, vad vet jag. Men det är ingen, jag tycker att det är fel läge att göra stora förändringar nu i det här.
Ja, nästan så också tänker jag.
Och sen, och
man får vara rädd om hon som är gravid.
Ja, faktiskt.
I det här läget.
Och säga att så här, det är jobbigt, det är en svinjobbig period och det är jobbigt att vara förälskad och inte få besvarad kärlek. Någon har stängt dörren om en. Men det får man stå ut med ett tag, faktiskt.
Ja, han har inget val heller.
Jo, han kan sticka, han kan lämna sin fru nu.
Jo, man kommer inte bli lyckligare.
Nej, det tror inte jag heller.
Han får ju ändå inte den han vill ha, så att säga.
Nej, absolut.
Så att i det här läget kanske man ska sätta frun som är gravid först, liksom. Ja. För han har ändå inte några bra saker att välja på här.
Precis.
Och så hoppas man att han hämtar sig. För ibland kan ju förälskelse toka till det. Han kanske inser att men det där var ändå inte en framkomlig väg.
Ja.
Mm.
Bra.
Du, en sak jag skulle vilja ta upp.
Ja.
Jag har gått på ett retoriktrick som du kör. Och nu är det över. Vet du vad det är?
Ja.
Säg det då.
Nej, jag vet inte. Är det att jag säger att jag är snart klar?
Ja, det. Nej, så här. Om du har, nej, det, nej. Men vi tar upp det också, för det är ganska roligt. Fast det har jag aldrig gått på.
Nej.
Men om det är så att du har liksom drällt grejer eller något sånt där. Och så här, du skulle kunna... Magnus, du har glömt att torka upp på badrumsgolvet till exempel. Så jag är inte klar än, säger du då. Ungefär som att det skulle ha hänt.
Ja.
Men här kommer det där som du gör då.
Ja, okay, ja.
Varje gång, vi har ju pratat om det i podden, jag har försökt att vara snäll någon gång nu, men det här slog mig, nu måste jag säga det här. Om jag nu har en invändning kring att du så att säga dräller grejer eller skvätter droppar över disken och alltihopa, då säger du, då vill du nolla det med att säga att jag har ett kontrollbehov.
Jaha.
Ja, men det säger du ju. Det säger du alltid.
Jag vill inte nolla det, jag vill bara förklara det. Vi är ju inte nolla det.
Jo, men det är som att det är inte du som gör något fel, utan det här kommer upp bara för att jag har kontrollbehov.
Ja, så här, Marit. Det är fel eller inte. Du hade kunnat strunta i det. Det hade du kunnat göra, men du har ett kontrollbehov, så du påpekar sådana saker. Det är inte fel eller rätt. Och jag gör inte fel. Jag gör fel i dina ögon och kanske rätt i mina ögon. Så det går inte att säga det, att nolla det. Det här är mitt liksom sätt att...
Jo, men lite grann blir det som om nollare. Det hade varit bättre om du hade tagit upp det som, tycker du att vi ska, tycker du att jag kan fortsätta sprätta droppar överallt? Eller vill du att jag ska sluta? Alltså förstår du, att vi hade kunnat ha en diskussion om det. Nu försvinner den ut i att det där är bara ditt kontrollbehov.
Ja, det är inte meningen.
Nej, jag vill bara tipsa alla om det. När någon säger så, det är inget dåligt att ha kontrollbehov. Det är jävligt bra att ha kontrollbehov, framförallt om man har i takt med sin kontroll. Jättebra med människor med kontrollbehov, tycker jag.
Men då måste jag säga en sak som du gör då också. Ett retoriktrick som
bla,
du gör.
Bla,
men på
bla,
riktigt,
bla.
Samar, du gör saker som man... anmärker på, gör du till en dygd istället. Då säger du så här, det är bra med ett kontrollbehov. Och så har du nollat det jag har sagt. Det är så du gör.
Ja. Men då avslöjade du det tricket i så fall. Men för mig var det inte ett menat som ett trick. Utan det, jag tycker nog att ja, men på jobbet och så vidare. Ja. Det är ju fantastiskt med människor som har kontrollbehov och som har kontroll. Jag tycker bara inte att det ska vara ett skällsord. Det är ofta jättebra. De blir perfekta projektledare. De håller ordning på saker. Jag vill inte att det ska vara en ful sak.
Nej,
du menar ett överdrivet kontrollbehov?
Ja, det menar jag. Och jag menar också så här, det är väl jättebra att man har den sidan på jobbet, men det kanske inte är lika bra i en relation och hemma.
Nej, men det är heller inte bra i en relation och hemma att drälla grejer om man inte är överens om att det är så vi har det hemma.
Nej, jag vet det. Ja, men du måste kunna ta såna saker också.
Jag tar
att man säger
det.
Så här,
det är... Men får jag aldrig mer prata om det?
Jo,
då?
Absolut. Det är inte det. Det här är bara saker som du måste bli medveten om också. Inte bara säga, det är bra, jag tycker att det är jättebra. För ibland kan det faktiskt drabba dig också att du har lite för mycket kontrollbehov.
Och det vet jag, framförallt när jag är stressad. Men, men jag tycker inte att det är för mycket kontrollbehov, de sakerna, liksom 90% av de sakerna som jag påpekar. Sen tiger jag om jättemånga också. Ja. Så det är så. Ja. Men de tycker jag är relevanta hur jag skulle vilja ha det hemma. Ja.
Och då kan vi ju säga så här, där är vi lite olika, för jag kan säga kanske 70%.
Och då var 70%
är relevanta.
Ja.
Man
kan
ser olika saker.
Vi kan spalta upp dem.
Ja, absolut. Men du behöver inte ta det som att jag nollar eller att det skulle vara så här, jaha,
ja,
då är
lite,
inte det värt
någonting. Lite så. Jag vill bara säga att jag köper inte riktigt det längre. Det är inte kvitt bara för att man... Jag tycker inte, det kanske inte är första gången jag stöter på det heller. Att om man har en åsikt så berodde den på någonting som var ett fel hos en själv.
Nej, men det kan vara så också. Du det kanske kan borde tänka så, på det lite oftare. Mm.
Jag tänker på vad jag vill.
Ja, jag vet att du gör det.
Och du
det
här... kan tänka på det där lite oftare.
Ja, visst. Jag tänker på det hela tiden. Det märker
du. Och det
du
hjälps
kanske.
Inte?
Jo, det hjälps.
Men det räcker ju inte att du tänker på det.
Nej. Jo, det gör att jag tänker på det när jag skvätter. Oj,
titta vad... Ja.
Du? Mm. Nu är vi ju här i Italien.
Yes.
I Sydeuropa. Och så här, när du tänker på hur du blir behandlad av män här, kypar och folk på hotellet, så tycker du, trivs du med det, eller tycker du, är det liksom annorlunda mot hemma i Sverige, är det de italienska och sådär, eller upplever du det överhuvudtaget?
Ja, jag tycker att om man tänker så här, serveringspersonal, så de är väldigt servila, de är väldigt så här krusidulliga, men det är de inte bara mot mig, det är de generellt.
Ja.
Nej, jag upplever inte männen på något särskilt vis. Nej. Här faktiskt.
Nej, jag tänker på en sak som jag vet inte om det är, jag tycker att det är skillnad nämligen, jag tycker att det någonting har hänt även här. Att
ja,
det är liksom inte
det
självklart
vara.
Att det är jag som ska provsmaka vin eller betala. Nej. Utan det finns en, vem är det här? Vem, alltså man kategoriserar inte män och kvinnor på samma sätt, tycker jag.
Nej, helt sant. Och det kanske har hänt någonting på 10 år. Vi har rest ihop i typ 10 år allihopa.
Ja.
Och från början så var det ju jättekonstigt att jag skulle betala ibland.
Ja.
Precis. Och att det skulle aldrig ha fallit dem in att jag provsmakar vinet. Så det har hänt saker. Det har det faktiskt.
Det. Jag tycker att det är skillnad. Jag tycker att det är positivt. Jag såg igår också att det är kanske en småsak. Men jag funderar på, det är ju fotbolls-VM damernas fotbolls-VM då. Och då tänkte jag så här, de kommer ju inte visa Italien-matchen här.
Men, för att de är så macho, tänker
jag.
Ja,
men för då kanske det finns inte samma intresse, men absolut. Det körde man ut på restaurangen och det satt fullt folk och tittade. Fullt med folk, inte fullt folk. Jag vet,
det
fullt
kan
också.
Vara det också.
Ja, men jag tycker det är också någonting positivt.
Ja.
Att man ändå...
Det händer så. Jag tycker nog också det.
Ja.
Så det är bra.
Ja. Mm. Med det sagt, jag skulle vilja att du gav ett råd, Marit.
Som berikar ditt liv, menar du?
Inte bara mitt.
Ja, just det. Då skulle jag vilja prata om det här med återigen den här valet och kvalet situationen som många av våra lyssnare är i. Ska jag stanna eller ska jag gå?
Ja.
Man vet inte. Då kan ett sätt att lösa den knuten, och det kan vara intressant för alla att ställa sig frågan, vad är det som gör att jag stannar?
Mm.
För då blir det tydligare vad det är för beslut man har att ställas inför. En del kanske stannar för att de är rädda för att partnern ska gå under.
Mm.
Eller en del, som vår tidigare lyssnare här, stannar av ekonomiska skäl. Någon kanske stannar för att man upplever att nej men det är ändå för sent att starta om med någon annan och så vidare. Alltså att man ska renodla, man ska tänka efter noga. Varför stannar jag? Vad är det som håller mig kvar? För att när man har lyft fram det skälet, i mitt fall så var det till exempel, ja men det är för att vi har barn. När man har lyft fram det skälet, då kunde jag börja tänka på, ja men är jag säker på att barnen får det bättre om vi fortsätter ihop? Eller är jag säker på att mitt liv blir olyckligare om jag har mindre pengar? Är jag säker på att han behöver mig? För en del kan jag också hindras av det. Liksom. Jag tror att då kommer man en bit närmare sitt beslut om man liksom ser sina bevekelsegrunder.
Ja, jag tror att det är jätteklokt. Jag tror att det är supersmart. För att någonstans så tror jag inte att man ser liksom, egentligen är beslutet, ska jag gå?
Förlåt, vad sa du?
Jo, men att man tänker över, ska jag gå?
Ja, just det.
Och vad händer då? Ja. Hur blir det liksom?
Mm.
Men man tänker inte, okej, om jag skulle välja att stanna, vad är det då jag hamnar i? Lite grann som du säger, vad är det som vad är det för problem som gör att jag just vill gå?
Ja. Du menar att just det.
Ja, men jag tror att man den ena vet man inte hur det blir, den andra vet man ju hur det är liksom. Ja. Du måste konkretisera det verkligen. Tror jag. Sen ja.
Nej, säg du. Säg.
Nej, nu säger du istället.
Nej, men då tänker jag så här. Att ett vanligt skäl till att stanna, varför stannar jag, är nog för att man inte pallar skulden att ha förstört den här familjen.
Ja.
Och det skulle jag, för jag tror att det är så många som är kvar för att de liksom inte orkar bära det där. Det skulle jag på något vis vill jag ifrågasätta, just om det är en skuld att bära. Måste man leva med den skulden så att säga? Är det någonting man ska känna skuld över? Ja, man kommer att göra dem ledsna där och då. Men det kan också vara så att det blir bättre. Den som man lämnar kommer säkert att lägga stor skuld på den. Mm. Men man behöver inte, det här är min åsikt om skuld. Mm. Man behöver inte ta emot skuld som andra lägger på en om man inte tycker att den är riktig.
Nej.
Man behöver vara sin egen domare här i livet. Man ska vara en godhjärtad domare mot andra människor. Men man kan liksom inte, man kan inte lyssna på random släktingar som vill lägga skuld på en. För de vet ingenting om ens eget liv. Man kan inte ta emot skuld som man själv inte har viktat och bedömt. Och det är klart att den du lämnar kanske är en människa som då försöker ge dig skulden för att ha förstört allting. Den är ganska förutsägbar. Men det behöver inte betyda att du är en bov.
Nej.
Avgör själv om du tycker att det här är rätt och fel. Och om du tycker att det är rätt att lämna, då har du dina skäl. Kärlek är inte hård materia, det är mjuk materia. Det är en känsla som ska finnas. Mår du inte bra i ditt förhållande, så gills det.
Ja.
Och då har du kanske ingen skuld som du behöver dras med eller som du behöver hindras av. Gör istället så att om du vill skiljas så skiljer du dig när du tycker att du har jobbat så mycket du kan för förhållandet utan att det liksom har blivit bättre. Sen ser du till att den här separationen blir så bra som möjligt bara. Lägg krutet på det.
Absolut. Jag tänkte också säga det. Det handlar ju om, det behöver inte vara att andra tycker att man lägger skuld på en. Det kan vara att man gör det själv för att man egentligen tycker att det är fel. För jag vet att du också sa att du är en person som inte skiljer dig.
Ja, precis.
Att man har levt i den övertygelsen att det är fel att skilja sig därför att avena det ena eller andra skälet.
Men jag vill bara säga att jag tyckte inte att det var fel att andra gjorde det.
Men jag tror att det måste man bearbeta hos sig själv. Därför att, och man måste bli medveten om att det där är din egen värdering av någonting. Och den värderingen kan du absolut ändra utan att du blir skjuten eller mår dåligt resten av livet. Och det är inte fel. Jag vill bara säga det.
Det är ju inte det.
Sen tror jag att det är en annan sak. Alltså, skulden är nog många som just tänker sig att de kommer att bli tvungna att bära på för att de tycker det är fel. Sen är det en annan sak, och det är att det är tungt att skilja sig. Oavsett om man känner skuld eller inte, så blir det en tung period. Det är mycket sorg och det är mycket känslor. Det är folk blir ledsna och arga till höger och vänster. Och det kan ju också vara ett skäl att man känner så här, oh, jag orkar inte med det.
Nej.
Jag pallar inte att ta den här sorgen och den här ilskan. Det är ingen skuld, men det. Och det kan ju också vara någonting som man behöver fundera över. Kan jag liksom ta hjälp av någon annan för att kunna bära det? Kan jag tänka att det är en kort period, att jag laddar upp inför det här och klarar av, står ut med det?
Ja, för det är en tung period, det är det. Men som sagt, skuldkänslor ska man inte ha om man inte har gjort någonting ont.
Nej.
Om man ser att man gör barnen ledsna, då är det inte skuld som är valutan. Man ska trösta. Ja. Man ska förstå, man ska trösta och stötta.
Ja.
Men det handlar inte om skuld.
Nej.
Mm.
Det var ett bra råd.
Tack för det, säger vi då.
Ja,
och om en vecka är vi tillbaka.
Japp.
Och då pratar vi. Skicka gärna fler brev. Det är jätteintressant att ta del av.
Då är vi tillbaka i kylan.
Ja, det är vi.
Mm.
Ja.
Ha det så bra.
Ha det så bra.
Hej då.
Hej då. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.